Predikotexten idag är ju från Johannes evangeliet också, precis som Gunilla läste, men det är från kapitel 1, vers 29-34. Och det här är Johannes, döparen, som säger följande. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa: "Där är Guds lamm som tar bort världens synd." Det är om honom jag har sagt: "Efter mig kommer en som går före mig, ty han fanns före mig." Jag kände honom inte, men för att han ska bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten. Och Johannes vittnade och sa: "Jag har sett anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom." Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa med vatten sa till mig: "Den som du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande. Jag har sett det och jag har vittnat om att han är Guds utvald." Varför ska vi lyssna till Johannes? Han som vi inte kanske här har träffat personligen, men som ändå talar genom historien, som vi kan föreställa oss då med någon form av yvigt skägg, ungefär som jag kanske, och ropa och peka, lite mer gester än jag använder möjligtvis. Det var ju väldigt många som lyssnade och fängslades av Johannes. Han hade tilltal. Samtidigt var det nog många som tog omvägar, därför att han var inte särskilt civiliserad, utan förmodligen ganska så bufflig och bullrig. Varför ska vi lyssna på honom? Johannes, han levde ett asketiskt liv i Judéns ödemarker. Han drog sig undan och han trädde fram då och då, och då oftast i grova kläder av kamelhår. Han käkade kanske inte det som du och jag först och främst längtar efter en söndagsmiddag, utan det var mest gräshoppor och vildhonung. Men så trädde han fram och höjde rösten och så sa han: "Vänd om, vänd om." Det var hans budskap. Johannes var allt annat än politiskt korrekt. Alltså, under sina så kallade nästan straffpredikningar vid Jordans strand så vågar han säga det som egentligen kanske ingen ville höra. Och han vågade göra det till och med till de som var mäktiga. Han var rak. Han var konkret. Och det var också det som till slut skulle göra att man tog hans liv. Nu står han här. Han ropar till massorna. Och varför ska vi lyssna? Vad vill han egentligen? Johannes var sänd av Gud att bana väg för Jesus. Uppdraget, det var liksom det sista steget i historiens förberedelse för omvändelsen, för att ta emot Jesus Kristus. Människor, många människor såg ett hopp faktiskt i Johannes, därför att de kände att Guds långa tystnad äntligen var över. Johannes trädde fram som en profet. Han hade ett budskap från Gud, påstod han. Och människor lyssnade. Även om det var kantigt och rakt, så var det ord från Gud efter en lång tystnad. Det Johannes gjorde var att han vittnade om frälsaren. Och han förberedde Jesu intåg i den här världen. Och jag vet inte vem du skulle vilja ha som konferencier, om du nu skulle göra ett framträdande. Alltså, vem som skulle säga: "Och här kommer." Jag vet ju inte om det är säkert att vi alla skulle vilja ha en Johannes-typ. Jag skulle vilja ha en lite mer välpolerad och uppsminkad person som står i vackra kläder och säger: "Här kommer." Jag tror inte Jesus fick välja egentligen som skulle bana väg för honom. Men jag skulle vilja påstå att det är ganska typiskt att det är en Johannes-typ som Gud sänder att gå före Jesus. För Jesus omgav sig hela sin korta gärning. Det var inte många år som han var offentlig på det sättet. Hela tiden så omgav han sig med ganska udda människor som uppförde sig lite konstigt. Bland sina närmaste så fanns det hetlevrade människor som bar sig åt och blossade upp. Det var färgstarka människor. Så det här är ganska typiskt att det är en Johannes typ som går före Jesus. Och kanske har vi bilden av Jesus som en stillsam person, som en timid och vän personlighet. Jag vet inte, men jag tror att den bilden stämmer ganska dåligt med verkligheten, därför att Jesus var en färgstark personlighet. Han var rak, han var distinkt, och framförallt, det man kanske inte tänker så ofta på, är att han förmodligen var ganska frustrerad. Man tror att han kom bara hit och är glädje och frid. Men jag tror han var oerhört frustrerad om man tänker på den situation som han kommer in i. Han kom till en värld, står det, som var hans. Men där de egna inte tog emot honom. Han kom till en fallen mänsklighet som gjort sig själv illa. Och dessutom nu då, så fort han började verka, var ute efter hans liv. Så jag tror Jesus var ganska frustrerad när han såg syndens verkningar i den här världen. Han som kom från en perfekt himmel. När Johannes pekar och säger, där är Guds lamm, så ska vi inte tro att det var i betydelsen av en mjuk, ullig, gullig, mysgestalt. I lammet som Johannes pekar på och som han säger ska ta bort världens synd, så vet vi att det bodde ett lejon, eller hur? En Aslan, känner ni till Aslan? Jag har själv spelat honom i en skolpjäs med stor man. Aslan var god, men han var fruktansvärd. Människans egna försök att sona synden, orättfärdigheten mot Gud, räcker inte längre. Utan Jesus kommer som det felfria lammet som inte bara ska lyfta bort mänsklighetens skuld inför Gud, utan kanske framförallt en gång för alla göra slut på döden. Alltså, detta lamm med det inneboende lejonet kommer inte enbart för att liksom lyfta bort mänsklighetens skuld från axlarna, utan framförallt för att gå till botten med själva grundproblemet och göra slut på döden en gång för alla. Gud tar genom att bli människa i tu med ondskan. Att människan syndat och gått vilse, det har sina orsaker. Och utan att gå till botten med problemet så skulle människan aldrig kunna bli helt fri. Människans synd är en konsekvens av att det finns andra krafter som vill splittra, som vill söndra och som vill dra bort människan från Gud. Och det var i det här fallet när Jesus äntrar scenen, när han kommer och blir människa, så är det inte bara människans liv som står på spel, utan det är hela skapelsen, hela kosmos. Gud blir människa för att han genom sin död ska göra dödens herre maktlös. Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk, skriver Johannes. Det är fruktansvärda omständigheter om man tänker på vad Jesus kommer in i. Vad hans uppdrag är, och Jesus vet vad hans uppdrag är. Det är klart han är frustrerad. Någon smidigare väg för Gud finns heller inte för att rädda sin skapelse. Han måste dö för att besegra döden. Han måste gå in i döden. Inte försöka liksom putta bort döden, utan han behöver gå in i döden för att den ska besegras. Guds son träder fram inför mänskligheten som ett lamm redo att slaktas. Man slaktade djur på den tiden för att sona sitt brott med Gud. Och han kommer att dö. Jesus kommer att dö. Och det vet han att han ska göra. Och han vet att han också har ett syfte med det. Det lammet, Jesus, det kan ingen människa ta emot på riktigt utan att själv vara beredd att dö. Dopet betyder död. Och det är inte särskilt insmickrande. Men jag tror att det faktiskt kan upplevas ganska befriande. Alltså vi talar väldigt mycket om i kyrkan, om livet, om att leva. Och naturligtvis är det ju det som är skänkt oss. När vi tar emot Jesus Kristus så är det ju ett liv, ett oändligt liv som har givits oss. Så det är klart vi pratar om det, klart vi sjunger om det. Men det finns en annan sida av myntet för den som vill överlämna sitt liv till Gud. Naturligtvis vill alla människor leva. Men det kan vara befriande för en människa att få veta att det finns en död genom Jesus Kristus att gå in i. Det kan vara befriande. För när kyrkan sänker trösklarna och säger att kristen tro är inget särskilt. Vem som helst, när som helst, hur som helst. Vi har inga gränser. Det finns inget särskilt som du måste tänka på. Bara kom som du är och bli som oss. När vi gör så, så är frågan, vem är det egentligen som vill komma? Varför? Varför ska jag bli en kristen? Vad är skillnaden? Om det inte finns ett pris så är frågan, vad är det värt? Om det inte finns ett pris att betala för tron på Jesus Kristus och livet i honom, då kan man ju fråga sig, vad är det värt? Runar Eldebo, som några av oss känner till, som är en teolog och bibellärare och förkunnare, har berättat vid flera tillfällen, säkert är det någon som har hört det här, om hur han blev tillfrågad på Lidingö där han bodde då, om att vara med och tänka ut ett slags tema för en tältmöteskampanj som skulle anordnas. Och han gick och klurade på det här länge, och sen så gick han till den här gruppen som arbetade med den här kampanjen och sa, ja, jag har ett förslag. Jag tycker jag ska stå på tältet. Kom till tältet och dö. Och den som känner till Runar Eldebo förstår att han inte skämtar, men att det är väldigt kontroversiellt. Han brukar berätta att det slutade med att det stod på tältet, kom till tältet och få liv. Det är naturligtvis rätt så magstarkt att skriva någonting så över ett tältduk och tro att folk ska komma. Kom till tältet och dö. Men det ligger någonting i det. En människa med tumör önskar inte att bli kliad på ryggen, utan vill att den här tumören ska förintas. Att den ska försvinna. I en människas liv finns det så mycket som kväver och förgör livet. Det finns parasiter i en människas själ som inte går över utan att något dör. Det kommer man inte runt. Döden kommer vi inte runt. Varken fysiskt eller själsligt. När vi gör evangeliet glättigt och bara talar om glädjen, ljuset och harmonin i tron, så är det inte alldeles självklart att människor som inte lärt känna Jesus kan ta emot budskapet. För det kan upplevas som att man ger svar på frågor som aldrig ställts. Att få höra att det finns en annan död än man själv kanske upplever eller på väg mot kan vara oerhört befriande. Jag ska dela två korta livsöden. Två människor i vår värld idag som har på olika sätt varit nära döden. Det första är en tjej som heter Charlotta Ölander. Jag träffade henne på en föreläsning i Stockholm för några veckor sedan. Hon var med i och var med om tsunamin i Khao Lak. Och jag fastnade lite extra för henne eftersom hon berättade att hon bodde på det hotellet som jag och min fru bodde på några månader innan tsunamin. Så att det var lite extra spännande och samtidigt omtumlande att tänka, vad hände med alla människor där och på hotellet? Och hon skriver så här om det här enorma, märkliga dramat när tsunamin, vågorna kommer. Och när hon har flytt upp på taken som av ett mirakel och ser hur våg på våg kommer, skriver hon: jag tänkte också, det kan inte vara möjligt. Ska jag dö nu? Redan? Vilket sjukt otippat slut. Jag är en av dem på nyheterna som dör och blir bortglömd nästa dag. Är det så här det känns när man tror att man ska dö? Jag tänkte, varför blir jag så arg på Rickard, det är hennes kille, när han lägger rena handdukar på badrumsgolvet? Jag tänkte, Gud, jag ber till dig nu. Och jag ska inte låtsas att jag brukar göra det. För om jag låtsas det, så genomskådar du mig som syndare, eftersom jag aldrig bekänt tro. Men snälla, snälla, gode Gud, låt oss inte dö. Jag tänkte, snälla, inget mer vatten, inget mer. Låt inte slå över oss. Och för att hålla paniken borta så gott som det gick, så sjöng jag för mig själv, trots att jag nästan inte kunde höra min egen röst på grund av dånet. Mest sjöng jag Amazing Grace, men även några andra gospellåtar som jag kom ihåg. Det kändes som att sjunga på sin egen begravning, men jag var tvungen att försöka behålla fokus på någonting i väntan på nästa våg. Så jag bad Fader vår så långt jag kom ihåg och improviserade resten. Den andra kvinnan jag vill berätta om heter Elisabeth och är hemlös i Stockholm. Nu levandes, hoppas jag. Elisabeth började missbruka droger när hon var 12 år gammal. Redan då så var situationen i hemmet så svår att hon kände att livet är inte viktigt. Hennes far var alkoholiserad och Elisabeth och övriga familjen fick äta frukost bland cigarettfimpar och tomma ölburkar i en lägenhet som luktade spya och fylla. Fadern var nyckfull och våldsam och ofta fick mamman gå emellan för att rädda undan ungarna så de kunde springa och gömma sig. Och sen den dagen som Elisabeth flyttade hemifrån så har hon inte haft ett riktigt hem. Hon träffade sin kille på ett härberge och tillsammans har de levt i ett soprum och i bilgarage. När Elisabeths kropp en dag inte riktigt orkade med det hårda livet som uteliggare så föll hon ihop på öppen gata. En av de två polismän som passerade sa tydligt att han inte tänkte hjälpa henne eftersom det skulle vara bortkastad tid. Hon var ju ändå en belastning för samhället, sa han. Den andra envisades med att de skulle köra henne till ett sjukhus. Elisabeth fick hjälp och hon blev bättre och den gode polismannen besökte henne med blommor på sjukhuset. Hon tackade honom för att han sett till att hon kom till ett sjukhus, men sa att han hade inte behövt rädda hennes liv med orden: jag har varit död på insidan i 30 år. Och det är kanske här jag menar någonstans att talet om döden, inte den ensamma döden i tomheten, utan döden i Kristus, att den får en plats, att den får ett rum, att det kanske är det som vi behöver predika. Döden är ju inte slutet, eller hur? Döden på inga plan har sista ordet. Guds son offras rakt in i förgängligheten för att på andra sidan, och det är det goda budskapet, komma ut med oförgängligheten. I Romarbrevet 6:4 står det: i dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från de döda. Det här är ju dop in i Kristus. Dopet, en död i honom, kan och är den enda vägen till det verkliga livet. Och det är det goda budskapet. I dopet förenas människan med Jesu död. Och dopet innebär slutet på det gamla livet. Och det finns en poäng med att vi är döda i dopet. Och det är väl här vi inte så ofta predikar om. Men det finns en poäng. Vår bristfälliga, begränsade själ är död i dopet för döden. För hotet, för mörkret, för makterna. I dopet är vi döda för all anklagelse. Den onde vill sätta åt oss för sånt som vi har gjort, kanske som är fel. Men ingen kan anklaga en död person, eller hur? Några lik dras aldrig inför rätten. I dopet dör vår gamla natur och kan aldrig mer anklagas. En ny skapelse tar vid där den gamla går under. En oförgänglig skapelse. Ett evigt liv som ingen kan ta ifrån oss. Men utan döden i Kristus, i dopet, så är inte det livet, det eviga livet i honom, tillgängligt. Dopet i Kristus är något mer, mycket mer än ett juridiskt frikännande. Det är en övergång från död till liv. I dopet, i vatten, så blir vi ett med Jesu död, som vi har sagt. Och det är en förening med Kristus. Det kristna livet vilar inte på känslor, utan på en faktisk, historisk, daterad händelse. Det är därför vi öppnar dopgraven här. Inte bara som en allmän skön känsla, att nu är jag kristen också, utan det är något mycket större. Det är ett faktiskt daterat bevis på att jag har övergått från en gammal människa till en ny skapelse i Kristus. Det finns ett liv som väntar på andra sidan dopet i vatten, och som är något helt annat. Ett liv som inte är möjligt att leva utan det som också Johannes talar om, dopet i ande. Bekännelsen av Kristus och mottagandet av anden hör samman. I sig är dopet i vatten ingen magisk handling. Dopet i vatten hör istället samman med andens kraft. Vatten och ande förutsätter varandra. De är båda förutsättningar för att vi ska bli nya skapelser. Jag tycker det här är fantastiskt. Jesus beskrivs här av Johannes döparen som den som döper i helig ande. Johannes döper i vatten, säger han, men här kommer en som ska döpa med helig ande. Och anden är ingen oberoende kraft som drar runt och gör lite som den vill, utan anden är kanaliserad till oss genom Jesus. Anden har till uppgift att lyfta in Guds närvaro i våra liv. Genom att vi tar emot anden så förhärligas Kristus, och vi döps in i ett liv i efterföljelse av Jesus Kristus. När Johannes står där och pekar på Jesus, så sammanfattar han hela skapelsens yttersta kallelse. Se, säger han och pekar på lammet, som egentligen är ett lejon. Se, där är ditt hem. Där är din tillflykt. Där är din räddning. Dopet i vatten förenar oss med vår skapare och hela vår brustenhet. Dopet i anden gör Guds närvaro möjlig för alltid i våra liv. Och poängen är, det mesta i livet kan köpas för pengar, får vi höra. Men genom dopet i vatten och ande så är vi inte längre till salu. Och det är fantastiskt. Vi är inte längre till salu. Man kan inte köpa oss när vi är döpta in i Kristus. Och när vi lever i anden, andens liv. Vi tillhör Gud och Gud förblir i oss. Temat för den här söndagen är ju vårt dop. Och vi bör tala ytterligare 2 minuter om andens dop. Därför att Vad är egentligen en helig ande? Alltså det är lätt att tänka att Jesus ger oss anden som en ersättare till sig själv. Eller hur? När han stiger upp till himlen. Nu försvinner jag, men här har ni anden. Och så sitter Jesus och fadern på några moln långt upp och bryr sig inte. I bästa fall så kommer anden då och då och puffar liv i vår tro. Det kanske bara jag som har den bilden ibland. Men så är det ju inte. Magnus Malm skriver så här. Jesus talar om att den helige ande kommer att vara i oss. Men meningen efter så säger han: jag ska inte lämna er faderslösa. Jag ska komma tillbaka till er. Och Magnus Malm skriver: Jesus kommer alltså inte att försvinna från dem. Hans närvaro fortsätter. Och lite längre ner säger han: om någon älskar mig bevarar han mitt ord. Och min fader ska älska honom. Och vi ska komma till honom och stanna hos honom. Alltså även fadern ska vara hos dem. Den treenige kommer med hela sin odelbarhet och sin odelbara fullhet att omsluta oss med sin närvaro alltid och överallt. Gud är alltså odelbar. Fadern, sonen, anden är för alltid med oss genom dopet. Det är inte bara så att nu är vi döpta i Kristus och fadern sitter och vinkar och önskar oss lycka till och så är det anden som ska göra jobbet. Gud är odelbar. Skaparen, han som har skapat dig. Det här är ju viktigt att känna till och tänka på. Att den som har skapat dig, han har inte lämnat över ansvaret till någon annan. Utan han är med oss. Och Jesus Kristus som har gått in i döden för att rädda oss, vinkar inte heller hej då och säger lycka till, ha det gott, som man säger i Göteborg. Fadern, sonen och anden är odelbar och vi får leva i gemenskap tillsammans med dem. Dopet i vatten öppnar ögonen, den heliga ande gör blicken klar. Vattnet renar oss, anden klargör. Allt det där hör samman. Så avslutningsvis, varför står Johannes och ropar och pekar? Varför går han ut i öknen och lever på gräshoppor? Varför står han och gör sig omöjlig med människor? Varför kompromissar han inte? Varför blir han inte politiskt korrekt underhållare i väntan på Jesus? Han har ett budskap. Och det budskapet är inte bara klang och jubel. Det är en väg att gå. Det är ett liv att få, men framför allt något gammalt, något slitet, något prövat, något mörkt i våra liv får dö och någonting nytt uppstå. Inte utan pris, inte gratis. Och det är det här som kyrkan har att förkunna. Vi får stå med Johannes och säga: se, här är Guds lamm. En har offrats för dig. Det är fullbordat. Du kan få gå in i hans död. Du kan få lägga ner ditt gamla liv. Du kan få lägga ner din gamla människa och uppstå tillsammans med Kristus. Det är det här vi har att erbjuda. Ett liv tillsammans och i Jesus Kristus, där vi kan få betala på olika saker, med olika sätt. Men framförallt så kan vi inte göra någonting utan att gå in i Jesus Kristus. Vi kan inte lägga till någonting. Vi kan ta emot av Guds nåd, av Jesu kärlek. Men vi kan få betala på olika sätt i våra liv genom att överlåta oss dag för dag åt vårt dop i Jesus, ska vi be. Tack Fader, Son och Ande. Tack för gemenskapen. Tack för livet i rikedom som är möjligt genom att vi får avkläda oss den gamla människan och gå in i någonting nytt. Tack att det är betalt, Herre. Att priset är betalt och ändå kostar det oss allt. Tack att allt är redan gjort. Men tack att ingenting är gratis, utan att du också får med hängivenhet gå in i ett nytt liv tillsammans med dig. Som kan ha ett pris. som kan ha sina sidor, men som framförallt förenar oss med dig i evighet. Tack Herre för att du verkar just nu vid avslutningen av gudstjänst. Tack att våra hjärtan får tillhöra dig. Att vi får gå de vägar som du vill att vi ska gå. Tack att vi får gå de steg med budskapet om dig, Herre, som du vill att vi ska gå. Förnya vår tro på dig. Amen.